mitt herrskap och damskap och alla ni övriga. Det här var Lasse Bägerfeldt och idag ska jag prata om, får se nu, vad har jag mina papper? Har ni sett mina papper?
De ligger framför dig på bordet.
Alltså, okej, okay. Tack så mycket. Mina glasögon, har ni sett mina glasögon?
De har du ju i pannan.
Bra. Då ska vi se. Det här programmet handlar om Måns Bryntesson.
Va? Vem är det?
Vem då?
Har ni aldrig hört talas om Måns Bryntesson?
Nej!
Då måste vi göra en undersökning. Vi kollar på stan och ser vad de säger för något. Har du hört talas om Måns Bryntesson?
Nej, det har jag aldrig hört om.
Nej, ja, kanske.
Har du hört talas om Måns Bryntesson?
Är inte det den nya smaken på Fabulens ost?
Måns Bryntesson?
Ja, visst, det vet jag. Det är nog Bredablicks nya ägare, va?
Har du hört talas om Måns Bryntesson?
Ja, honom träffade jag igår. Han är skyldig mig 20 spänn. Så att om du ser han så säg till att jag vill ha tillbaka dem.
Säg mig, har du hört talas om Måns Bryntesson?
Var inte det han som hade brylkräm, va?
Nej, inte riktigt. Har du hört talas om Måns Bryntesson? Vi frågar på nytt. Har du hört talas om Måns Bryntesson?
Ja, det var väl han som bråkade med Gustav Vasa på 1500-talet.
Oj, hur kan du känna till det?
Jag har lyssnat på det här programmet i förväg och då var det någon som sa det.
Då var du påläst ordentligt, eller pålyssnad. Det var ju fint det då. Men det finns så mycket mer att säga om Måns Bryntesson än att han bråkade med Gustav Vasa. Det här är ju faktiskt en ganska dräpande historia. I varje fall blev det för Måns Bryntesson själv. Då tycker jag att vi tar det från allra första början. Ja, det vet vi egentligen inte när den inträffade. Men man tror att han föddes omkring 1500 eller 1505. Och han tillhörde släkten Liljehök till Fårdala. Men just han har ingenting med Fårdala att göra, utan det blev hans brorson som lät anlägga sätteriet Fårdala mellan Gerundsberget och Varvsberget. Måns Bryntesson själv, han tillhörde högadeln här i Västergötland, men bodde snarare bort mot sjön Anten, där Grävsnäs slott numera ligger. Hans far var en krigshjälte, ja så brukar de kallas när de dör i strid. För Brynte Bertilsson, han dog nere i Skåne 1510 i strid mot danskarna. Men Måns Bryntesson, han skulle göra ofantligt mycket alldeles själv. Så han behövde inte titta på sina förfäders olika bragder och dåd. Lyssna bara på den här meritlistan så får ni höra. Han blev hövitsman på Älvsborgs fästning 1524 och fick hela länet runt omkring till sin förläning. Han var också häradshövding i Barne härad och deltog i många viktiga möten, exempelvis Västerås riksdag 1527 när vi gick över till den lutherska läran istället. Året därpå, 1528, då blev han dubbad till riddare och utsågs till riksråd i samband med Gustav Vasas kröning. Det var också det här året 1528 som han fick åka till Dalarna för att kväsa de upproriska dalmasarna. Det var noga planerat och kungen som själv följde med tog med sig både 14 000 krigare och flera kanoner för att verkligen se till så att dalmasarna inte skulle vinna den här diskussionen som var så viktig för honom, alltså för kungen. Både här i Dalarna och även vid Västerås riksdag och på så många andra ställen så gjorde han väldigt bra ifrån sig och var mycket omtyckt av kungen och många runt omkring. Därför var det inte förvånande att han även fick ett förnämt gifte. Brita Jönsdotter till Ervalla, det blev hans hustru. Hon var änka sedan tidigare och hade gift sig med riddaren Erik Nilsson Gyllenstierna. Men han varit avrättad 1520 vid Stockholms blodbad och nu 8 år senare så tyckte många att det var dags att hon skulle gifta om sig och då var det med just Måns Bryntesson. Hennes tidigare man Erik Nilsson Gyllenstierna kanske inte så känd i historieböckerna, inte heller hans bror Eskil som också dog vid Stockholms blodbad, men väl deras syster Kristina Nilsdotter. Hon var nämligen gift med riksföreståndaren Sten Sture, ja ni vet han som var träffad av en kanonkula utanför Ulricehamn på sjön Åsunden 1520 och dog av sina skador. Det grädde fram till att Gustav Vasa senare tog makten. Men däremellan har vi ju Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Denna syster Kristina Nilsdotter Gyllenstierna skulle vara viktig i svensk historia vid flera tillfällen. Dels var det hon som försvarade Stockholm när Kristian Tyrann kom med sin härstyrka och vägrade släppa in dem. Men efter mycket om och men så föll hon till föga och förlitade sig på att Kristian skulle vara vänligt sinnad, vilket han definitivt inte var. När Kristian Tyrann väl var utslängd ur Sverige och Gustav Vasa fått makten istället så visade hon återigen prov på att hon vill komma åt makten i Sverige. Hennes son, Daljunken kallad, försökte kasta ut Gustav Vasa och själv ta makten. Men det slutade som med så många andra motståndare till Gustav Vasa att Daljunka varit avrättad på flykt utomlands ner i Tyskland. Därmed trodde man att Kristina Nilsdotter Gyllenstierna var uträknad och det var väl i princip också. Men hon kom att gifta sig med sonen till Ture Jönsson, Tre Rosor, och denne svärfar Ture Jönsson kommer det handla om ganska mycket den här stunden framöver, tillsammans såklart med Måns Bryntesson. Vi kan stanna upp där en stund vid Ture Jönsson Tre Rosor. Hans sätesgård låg på Kolland och det var ju praktiskt med tanke på att han var lagman över Västergötland och Dalsland och kallades även för hövitsman över Västergötland. Förutom det så var han såklart både riksråd och riddare, vilket passade bra för en sån här man. Han hade en del ovanliga idéer. Han genomförde en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela år 1514, det vill säga ett av de sista åren som Sverige verkligen var katolskt. Men han kom till en början att gynna Gustav Vasa när han kom till makten, och det var av flera skäl. Exempelvis så var de nära besläktade med varandra, vilket de flesta högadliga familjer var vid den här tiden. Ture Jönsson, han var gift med Anna Johansdotter till släkten Vase, alltså var hon faster till Gustav Vasa. Och han var också med 1523 när Gustav Vasa utropade till Sveriges kung. De fick flera söner, men även ifall de fick fina ämbeten så kom de inte att spela någon större roll i Sveriges historia, förutom fadern såklart. Det dröjer inte många år innan konflikten börjar visa sig. Det är ganska många som är emot Gustav Vasa, men av helt olika skäl. Ett framstående skäl var såklart religionsskiftet, att det var många som var emot den lutherska läran och ansåg att det var kätteri. Sen var det många andra som var emot Gustav Vasa av ekonomiska skäl, antingen därför att han ville ha ökad kontroll över de förläningar som kronan gjorde till de framstående adelsmännen, eller för att han ville förändra handeln med utländska leverantörer av exempelvis salt, så att man slapp mellanhänder och kunde frakta den direkt till de viktiga hamnarna vid Östersjön, framför allt Stockholm, men även Kalmar. Dessutom så vet vi att det var flera personer som avskydde Gustav Vasa av kanske lite mera personliga skäl, som till exempel Ture Jönsson som jag nämnde för en stund sedan, som inte alls var särskilt glad efter en arvsuppgörelse som han tvingades göra med Gustav Vasa i sin hustrus namn. Den föll inte alls till belåtenhet, vilket gjorde att både Ture Jönsson och många andra kom att svära trohet mot varandra, att motarbeta kungen.
Ljuvligt upp i himmel. Vackert är låt och som själ. Jorden.
År 1528 befann sig Sverige i ett läge när det dels fanns många konflikter inom kyrkan och den nya lärans införande. Dels hade även Sverige en stor skuld till köpmännen i Lübeck. Och för att kunna betala den skulden var kungen tvungen att införa nya tunga skatter. Nere i Tyskland så såg man med oro på utvecklingen i Sverige. Där såg man en ny kung, det vill säga Gustav Vasa, som hade förändrat den kristna kyrkan samtidigt som man var orolig för ifall man skulle få tillbaka sina utlånade pengar. Både de som aktade den katolska läran och de som hade lånat ut pengar, de såg som alternativ att Sverige fick en ny kung istället för Gustav Vasa, och på så vis skulle ju alla bli nöjda. Med andra ord så lyssnade man gärna på de personer i landet, alltså här i Sverige, som var upproriskt sinnade och kunde tänka sig att byta kung. Man behövde inte leta länge innan man fann någon, och en av de starkaste personerna i landet som var emot Gustav Vasa, det var just lagmannen i Västergötland, Ture Jönsson, plus alla hans vänner och bekanta och släktingar förstås. En av hans närmaste vänner, det var biskopen i Skara, Magnus Haraldsson. Och en annan av hans närmaste vänner, det var just Måns Bryntesson, som bodde inte så långt därifrån heller. På hösten 1528 måste de här personerna ihop med många andra frälsemän i Västergötland och Småland ha diskuterat vad de skulle göra för att bli av med Gustav Vasa, insätta en annan kung istället för att på så vis kunna återgå till den katolska läran, få ordning på handeln så som de ville ha den och även ta ansvar för landet fullt ut. De sammansvurna lyckades faktiskt hålla detta hemligt under hela hösten och hela vintern. Möjligen så hade de redan tänkt ut en perfekt plan, men den 17 mars 1529 inträffade någonting som gjorde att de kanske förhastade sig. Den dagen lyckades kungens sändemän i Lübeck komma fram till ett bra avtal med rådmännen och köpmännen nere i Lübeck, och det hade ju inte upprorsmakarna tänkt sig alls. Med på den här resan till Lübeck så fanns dels greve Johan av Hoja, som var gift med kungens syster Margareta, och kungens sekreterare Wolf Güler. När systern och sekreteraren åkte hem så for man genom landet och skulle passera förbi Jönköping var det tänkt. Ingen kunde ju ana att smålänningarna också var med västgöta herrarna i deras tänkta uppror. Så vad som sker nu är att man helt enkelt fängslar kungens syster och sekreteraren. Som av en liten händelse så inträffade något annat 2 dagar tidigare, den 2 april. Kungen hade nämligen utsett en ny fogde för Nydala kloster. Men denne fogde, han drev bort munkarna och stal allt som var värdefullt från klostret. Det misshagade bönderna, så de for dit och slog ihjäl honom. Dessa 2 händelser, den 2 och den 4 april, blev startskottet för det uppror som kallas Västgötaherrarnas uppror. Nu händer det även saker i Västergötland. Lagman Ture Jönsson av Västergötland, biskop Magnus Haraldsson i Skara och Måns Bryntesson såklart. De 3 drog ihop ett möte i Skara för att träffa så många som möjligt av upprorsmännen, som svor varandra trohet och skickade ut brev till alla frälsemän i Västergötland att de skulle samlas vid Larvshed den 20 april. Då kom även bönder och folk från köpstäderna. De allra flesta var med faktiskt från Västergötland och vissa delar av Småland. Men inte riktigt alla. En av de allra viktigaste, Gustav Olofsson Stenbock, han vägrade ansluta sig till upproret och tyckte inte att det var någon bra idé. Inte heller de nya hövitsmännen på Älvsborgs fästning eller Kalmar slott, de avstod också. Då skickade man brev till Östergötland och norrut i tron att även adelsmännen från Östergötland vill ansluta sig omedelbart. Men det blev precis tvärs emot. Här samlade man ihop sig för att motverka upproret. Och svaren från Värmland, Dalarna och ännu längre norrut, de uteblev helt. Nej, inte riktigt. Det kom svar så småningom, men där stod det bara att de inte tänkte ansluta sig till upproret.
Sjöman, besättning och skepp lämnar hamn, seglar över haven från land till land. Kaptenen mot nya platser styr, söker efter fler.
Från denna stund hade upprorsmännen väldigt bråttom. Allt började i Småland den 2 och 4 april. Själva drog de ihop sitt möte i Skara den 12 april och sedan träffades allesammans vid Larvs hed den 20 april. Bara på 19 dagar skedde allt detta. Ja, så blev det. På tisdagen, näst före Sankt Görans dag, alltså den 20 april 1529, träffades ett stort antal personer inte långt ifrån Larvs kyrka. Hit kom alle man av frälset, köpstadsmän och vissa av allmogen från hela Västergötland och alla dess härader. Ture Jönsson, som var äldst och lagman över Västergötland och kallade sig för hövitsman, han inledde mötet och hälsade alla välkomna och tackade dem för att de hade visat lydnad och välvillighet. Sedan beklagade han sig över att kungen fallit ifrån kristendomen och blivit en lutter, samt av det skälet ödelagt kyrkor och kloster och berövat dem deras klenoder. Därför var de inte skyldiga att lyda sin kung. Detta stärktes av biskop Magnus Haraldsson, som hävdade i påvens namn att de var lösta från trohetseden de svurit kungen. Ture Jönsson gav sedan till känna att de hade utsett en god herre till ny kung som lovat att hålla kvar den gamla tron. Så ifall de bara svor att lämna kungen skulle han strax namnge vem som utsätts till efterträdare. Allt han önskade det var att de räckte upp sina händer och sa ja. Men Till deras förskräckelse så var det ingen som räckte upp handen eller höjde rösten till bifall. Tvärtom säger en samtida krönika, som delvis anses vara överdriven, men ändå så sägs det att 2 stycken vanliga bönder höjde sina händer och bad att få tala. Och de framförde då ett försvarstal till Gustav Vasa och menade att hela upproret var felaktigt. Och istället var det de 2 bönderna som fick bifallsrop och därmed upphörde mötet. Ja, ni förstår kanske själva vem som var den utsedde kungen som Ture Jönsson inte ville namnge. Den som var tänkt till svensk kung efter Gustav Vasa, det var just Måns Bryntesson. Efter detta misslyckade möte skingrades folket. Men nu förstod man att man hade kungens vrede att vänta. Ifall de undslapp lagens strängaste straff och inte blev avrättade, så skulle de ändå mista sina ämbeten och tvingas leva ett föraktat liv utan anseende och myndighet. Ja, då kunde de lika gärna fly ut ur landet. Så tyckte i varje fall 2 av ledarna, nämligen Ture Jönsson som var lagman i Västergötland och biskop Magnus Haraldsson i Skara. De andra däremot hoppades på tur och lycka att de kunde vända kungens sinne och bli förlåtna. Under tiden så hade både kungen och östgötaherrarna förberett ett motdrag. Strax efter mötet vid Larv så kom 20 kungliga sändemän till Västergötland och påkallade ett nytt möte som hölls i Broddetorp den 25 april, alltså bara 5 dagar efter mötet vid Larv. Ingen av ledarna för upproret närvar på detta möte, men väl representanter för bönderna. Sändemännen lovade att alla skulle bli förlåtna och bli benådade om de bara lovade kungen trohet för all framtid. Det slutade med att de ingick ett avtal med varandra som kungen renskrev den 6 maj, alltså 1 månad efter starten på upproret. Och detta avtal menade kungen var det lagliga avtalet som alla skulle lyda. Så nu skickades det runt till alla områden där upproret hade spridit sig. delar av Östergötland, men framförallt Småland och Västergötland. Men för säkerhets skull också till andra landsdelar så att de lärde känna vad konflikten handlade om och hur Gustav Vasas lösning såg ut. Måns Bryntesson visste redan vad som stod i det här pappret. Han satt nämligen i Kungslena den 1 maj, dagarna efter det här avtalet i Broddetorp, och träffade folk som åkte därifrån och fick höra nyheten om hur avtalet var formulerat. Under hela maj månad så spreds detta brev och avtal runt i bygderna, varpå de ena efter de andra föll till föga och accepterade kungens villkor. De hade inte så mycket att sätta emot. Den 29 maj träffades många av upprorsmännen tillsammans med sändebud och många därtill vid Vånga prästgård i Skånings härad. Då skrev de brev och intygade att de skulle vara kungen trogen i all framtid. Inte riktigt alla. Här fanns även Måns Bryntesson med, plus en annan person vid namn Ture Eriksson som vägrade skriva på. Vid denna tid så var det bara tre personer som satte sig emot kungens villkor från den 6 maj. Och det var de tre främsta upprorsmännen efter de två som hade flytt landet, det vill säga lagmannen och biskopen som hade lämnat Sverige och tagit sig till Danmark istället. De tre som nu var kvar, det var Måns Bryntesson, Nils Olofsson som var lagman i Värmland och Ture Eriksson som ansåg att han hade blivit lurad att delta i alltsammans. Orsaken till att Måns Bryntesson och ytterligare två av upprorsherrarna vägrat acceptera kungens villkor, det var att de trodde sig kunna komma ur detta på annat sätt och inte bli straffade alls. Det ville enbart skylla på lagmannen Ture Jönsson och biskopen Magnus Haraldsson och på så vis bli helt skuldfria. Men det fanns ett litet problem. De hade nämligen skrivit ganska många brev som spridits runt omkring i södra Sverige och de här breven var ju faktiskt bevis på deras skuld. Men det fanns bara två personer som innehade brev av en sådan mängd att de var oroliga för en spridning till kungen. Den ena av dem var prästen Nils i Valsta som ligger på Falbygden. Och den andra det var borgmästaren i Jönköping vid namn Nils Arvidsson. Vi kan börja med den sistnämnde. Borgmästaren i Jönköping hade varit mycket aktiv i upproret mot Gustav Vasa och hade lyckats trissa upp stämningen så mycket i Jönköping att folk knappt vågade gå in i staden längre. Det var också där man höll kungens syster i gisslan och förvar. När Måns Bryntesson kom till Jönköping och bad borgmästaren att slänga breven och elda upp dem så tog mycket riktigt Nils Arvidsson en stor hög med skrivna papper gjorde precis som Måns Bryntesson sa. Han slängde dem på elden och sa att nu är alla bekräftelser och bevis undanröjda så nu kan ni ta det lugnt. Därmed var Måns Bryntesson nöjd och red därifrån. Vad han inte visste, det var att Nils Arvidsson hade slängt en annan hög med skrivna papper på elden. Och inte alls de brev som var känsliga för Måns Bryntesson. Nils Arvidsson var slugare än så. Han skickade istället ett brev till kungen och sa det att han hade bevis på Måns Bryntessons förräderi och att han hade de här breven hemma. Kungen bad att få se dem. Varpå Nils Arvidsson skickade dem till kungen som blev så pass belåten att han till slut benådade Nils Arvidsson för allt han hade gjort under upproret. Liknande historia gäller den andra brevsamlaren, prästen Nils i Valsta. Han var tidigare biskopens fogde vid Läckö och eftersom han avskydde kung Gustav Vasa så ställde han gärna upp i upproret. Honom placerade man vid Hova, strax söder om Tiveden och där alla viktiga vägar passerar. Med en styrka på 1000 man fick de i uppgift att kontrollera alla som for åt något håll, söderut och norrut, så inga spioner kom in i Västergötland samtidigt som man såg till att ingen förde med sig hemliga brev. Tvärtom var det han själv som hade en stor samling brev som skulle skickas vidare så fort det var lägligt till de olika landskapen Värmland, Dalarna, Hälsingland och vida omkring. Västgötaherrarna bad honom att omgående förstöra samtliga brev och han svarade att det var redan gjort, de var slängda på elden. Men det var inte heller sant. Orsaken var att kungen hade skickat iväg en spion, Hans Våghals, som tjänade i Stockholm. Han var född i Västergötland och kände landets alla stigar och vägar, så han behövde inte gå via Hova. Därför tog han en alldeles egen väg tvärs genom skogen och kom fram någonstans i mitten av Vassbo härad. Där besökte han sina släktingar och vänner och köpte ett stort parti ostar som han ville ta med sig och sälja i Uppland. När han kom till Hova med alla ostarna så hade han redan skaffat sig tillräckligt mycket information om läget i Västergötland. Men prästen Nils gjorde sitt jobb och blev misstänksam, så Hans Våghals blev inspärrad i länsmansgården i Hova. Där fick han stanna en tid under sträng bevakning, men Hans Våghals, han brydde sig inte om sådant utan verkade vara väl tillfreds. Han betalade för sin kost och förärade värdinnan några ostar och vann stort förtroende för folket runt omkring. Men några dagar senare så låtsades han bli sjuk. Han jämrade sig och hade ett ömkligt läte så att länsmannen och hans folk väcktes till medlidande samt beredde honom en säng där han kunde få vila. När han syntes vara som allra sjukast så lämnade även vakterna honom. Och då passade han på att genomsöka hela rummet tills han fann en ask som låg avsides i en vrå på en hylla. Där i låg en mängd brev som han läste och förstod hur viktiga de var. Om natten när alla sov smög sig Hans Våghals upp. Han tog asken och smög ut samt begav sig till skogs över Tiveden. Den asken överlämnade han sedan personligen till kung Gustav och på så vis så fick Gustav Vasa alla deras brev. Nu visste kungen allt om Måns Bryntesson och de andra upprorsmännen. I synnerhet de tre som vägrade acceptera kungens villkor från den 6 maj.
Sailors cry, carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Loud the wind howls, loud the waves roar, thunder claps rend the air. Baffled our foes, stand on the shore. Although they will not dare, speed, bonny boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Many's the lad fought on the day, well the claymore did wield. When the night came, silently lay dead on Culloden field. Speed, bonny boat, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Though the waves leap, soft will he sleep, ocean's a royal bed. Rocked in the deep, Flora will keep
your weary head. Sweet bonny bird, like a bird on the wing, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky.
Eftersom upprorsmännen var så säkra på att de inte kunde bli åtalade för någonting, så krävde de istället själva att kungen skulle kalla till ett möte där de kunde framföra sin ursäkt och förklara sig. Så blev det också. Kungen skickade ut en kallelse till hela Sverige med uppmaning till de kallade att komma till Strängnäs den 17 juni 1529. Då hade man också klarlagt de 14 punkter som Ture Jönsson och upprorsmännen hade kastat mot kungen. Nu läste man upp de här punkterna så kungen själv fick förklara på vilket sätt som man ville försvara de här 14 punkterna, och han kunde förklara sig. När väl de punkterna mot kungen var avklarade, så var det dags för de tre männen att de skulle försvara sig också. Måns Bryntesson förklarade högljutt och vältaligt att Ture Jönsson hade de bara tyckt synd om och umgåtts med för att vara vänliga. Men de förstod ju att mannen var gammal och talat av ålderdomssvaghet, att det var ingenting att bry sig om. Ibland hade de hållit med, men bara för att göra honom glad och till viljes, sådant var ju på skämt. Sedan utvecklade Måns Bryntesson en lång berättelse hur allt hade gått till från början till slut, där deras eget förhållande framställdes i vackraste dag. Han försäkrade att de aldrig hade gillat Ture Jönssons förräderi och att varken levande vittnen, brev, sigill eller deras händers underskrift skulle kunna giva något sådant för hand. Efter att ha lyssnat på detta svarade rikets råd att han borde tänka sig för och varna honom att det kanske kunde komma bevis trots allt. Och då frågade även kungen vilket straff han ville ta om det nu kunde komma fram bevis i varje fall. Varpå Måns Bryntesson svarade: hals under svärdet och kroppen på stegel och hjul så som lagboken kräver. Efter detta yviga tal sade kungen återigen att han borde besinna sig och att de tre kunde få mer tid att välja om de ville bekänna sig brottsliga och hålla sig till hans fredsbrev från den 6 maj eller förbliva vid sin ursäkt och hänskjuta saken till rättens avgörande. Men de höll fast och påyrkade sträng undersökning eftersom de var säkra på att de skulle bli frikända. Då skedde det som inte fick ske. Till deras bestörtning lät då kungen frambära två askar fulla med brev, vilka de anklagade trodde var uppbrända. Kungen utsåg då en nämnd som omfattade 88 personer från såväl rikets råd, fyra städers borgmästare och råd samt köpstadsmän från varje lagsaga i riket. Men själv förde kungen klagomålen. Allra först ville de anklagade förneka sina underskrifter och sigill, men bekände omsider att de medverkat och beseglat några brev tillsammans med Ture Jönsson och biskop Magnus Haraldsson. Då först åberopade de kungens dagtidningsbrev från den 6 maj och slängde sig på knä och bad om misskund och nåd. Men då var det för sent.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. speaking words of wisdom, let it be. In my hours of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Granskningen visade att många av breven var skrivna utan Ture Jönssons tillskyndan och närvaro. Inte heller hade de underkastat sig kungens brev och villkor medans tid var, utan istället fordrat en rannsakning och trotsat på sin rätt. Därmed dömdes de att plikta med sitt liv och sin egendom. Av de fem berörda västgötaherrarna var två i landsflykt och tre närvarande i Strängnäs. Efter mötet fördes de bort till skolstugan där de spärrades in i väntan på transport till Stockholm. Måns Bryntesson ville ännu inte ge upp. Om natten så beslöt han sig för att göra ett sista försök att ta sig därifrån. Han hoppade helt enkelt ut genom fönstret i sikte mot ett päronträd, men det räckte inte riktigt. Han föll till marken och bröt ena benet. Därifrån kravlade och kröp han ut från staden och påträffades på en åker dagen därpå. Så med sitt brutna ben fördes han till Stockholm och tillsammans med en av upprorsmännen, Nils Olofsson, lagman i Värmland, avrättades de båda den 5 juli 1529, varpå deras kroppar sattes på stegel. Den tredje av de anklagade i Strängnäs, Ture Eriksson Bjelke, sparades till livet. Dels därför att han var den minst verksamma av dem och dels för att hans fromma moder hade bett för honom åtskilliga gånger. Av det skälet så omvandlades hans straff till böter och beloppet motsvarade ungefär 55 kilo rent silver, som på den tiden var värt ungefär 200 årslöner för en vanlig arbetare. Många andra betalade också böter för sitt deltagande i upproret eller gav kungen försoningsgåvor, vilket är ungefär samma sak. De dömda skulle ju både förlora livet och sin egendom, så Ture Jönssons stora innehav av gårdar tillföll också kronan. Men Gustav Vasa var faktiskt ovanligt förlåtande för samtliga inblandade. 3 år senare så återfick Ture Jönssons söner sitt fädernearv alltsammans. Likaså ansträngde sig kungen att de nyblivna änkorna skulle få det bra även i fortsättningen. Måns Bryntessons hustru Birgitta, hon fick dock finna sig i en formulering att hon bara fick bärga hö och korn under sommaren och sedan skulle hon lämna ifrån sig allt vad hon ägde. Men i en annan uppgörelse strax senare så bestämdes det att vad gällde lösöre så fick hon behålla både boskapen, gångkläder och sängkläder och allt möjligt av inredningen där de bodde. Men varken silver eller guld och inte heller gårdarna. Men när vi kommer fram till hösten 1529 så har kungens sinne mildrats ännu lite mera. Och då fattade han beslutet att hon fick behålla hela arvet efter Måns Bryntesson, men också sin morgongåva som på den tiden motsvarade ungefär 40 årslöner. Vad änkan efter Måns Bryntesson också fick behålla såklart var deras enda gemensamma barn, trots ett kort äktenskap bara på drygt ett år. Denna flicka, Ebba Månsdotter, blev känd som Grev Ebba. Hon var både driftig och effektiv, så man kan tänka sig att det fanns en hel del av hennes faders anlag i blodet. Det var vid den tiden som också Grävsnäs slott byggdes, men det är en annan historia. Förresten, vill ni höra den?
Nej!
I'm
field, we're missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Ever an honest word, but that was when I ruled the world.